Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden. Avsnitt 47. Är det någon där ute? Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej, det har varit lite uppehåll i podden här som lyssnarna kanske har lagt märke till.
Ja, det tror jag alla har gjort faktiskt.
På sådär en 4 månader.
Ja, och jag vill ju säga att det är ditt fel, men jag måste nog ta på mig skulden eftersom det är jag som har jobbat så mycket.
Ja, det är nog huvudsakligen mitt fel och jag tror du kanske är ansvarig för de sista 2 veckorna.
Ska vi säga att det är delat ansvar då?
Ja, jag vill ju förklara lite vad som hände då.
Ja, det tycker jag är bra att du gör.
Ja, jag råkade ut för en oväntad och oönskad skilsmässa. Och hamnade i chock i princip i juli. Ungefär samtidigt som förra avsnittet kom ut faktiskt. Mm. Och då gav jag mig själv 4 månader för att hantera det. Och jag gick ut på Facebook och sa det. Och nu har det gått 4 månader så nu ska jag försöka vara igång igen. Och det var nog ungefär den tid jag behövde också.
Mm. Jag tror det var ett väldigt bra beslut av dig. Det hade inte varit så bra om vi poddat när du fortfarande var i chock.
Nej, jag hade tyckt det är ingen där ute.
Nej, jag har suttit bara, Dan för i helvete, skärp dig!
Ja, så att jag hade problem med alla poddar. Jag lyckades leverera Palmemordet varje vecka. Seriemördarpodden blev lidande. Några poddar strök till och med. Men här är vi igen och poddar Isfolket och vi tänker fortsätta med Häxmästaren. Och innan dess ska vi göra några mellanavsnitt också. Så vår idé nu är att vara tillbaka varannan vecka som vi var tidigare. Då hoppas vi att vi kan hålla.
Precis. Och vi har ju gjort lite grann nu i mellantiden. För vi har ju inte bara liksom läst om Är någon där ute 2000 gånger. Vi har gjort en resa också, eller hur Dan?
Ja, det har vi gjort. Vi har varit och hälsat på Margit Sandemo. Och det är vad nästa avsnitt kommer att handla om. Så i nästa avsnitt har vi Margit som gäst.
Precis, och det ska bli väldigt spännande. Och det gav oss en helt ny syn på Är det någon där ute efter att ha träffat Margit, vilket är väldigt spännande.
Ja, utan tvivel. Det var mycket kände man igen från saker hon hade sagt då när vi träffade henne. Mm. Men det ska vi spara till nästa avsnitt, för nu ska vi prata om den här fantastiska boken.
Och med fantastiskt menar du nej?
Ja, den var ju mycket bättre än vad den någonsin har varit då, eftersom vi hade varit och träffat Margit. Men ja, det kanske inte är den skarpaste kniven i lådan.
Nej. Jag håller ju med att den blev ju bättre efter vi varit hos Margit. För mig blir det ju sätt att hålla fast vid besöket vi hade gjort hos Margit och liksom höra allting hon sa och liknande, men det är ju lite Alltså det är ju ingen riktigt bra bok.
Man kan ju inte låta bli undra vad den här boken är till för. Nästan, det känns i princip som ett, vad heter det på svenska? Appendix, så här, tillägg på slutet.
Ja.
Lite som Ringens värld till Sagan om ringen, så här är lite extra grejer.
Ja, men lite så. Och om man ska gå till fantasyböcker känns det lite grann som, ja men ungefär som när David Edding skrev Belgrads besvärjaren och Polgara besvärjaren efter att han skrivit sina två trilogier om Bulgarien. Han bara, oj shit, jag missar massa grejer. Jag trycker ihop det i två böcker och så märker ingen att jag skriver in massa nytt. Man bara, ja eller? Eller? Jo, det gör vi faktiskt.
Mm, typ.
Mm.
Så vad har vi här egentligen? Vi har...
Alltså vi har ju tre delar i den här boken skulle jag säga, om jag ska försöka att analysera den på ett bra sätt.
Ja, vilka då?
Först har vi, eller ja, vi har fyra delar. Den första delen som faktiskt är väldigt, väldigt intressant, det är Tilis historia. Alltså vad hände med Tili under de här 700 åren hon var borta?
Ja, det är nog den bästa biten av boken.
Helt klart den bästa biten. För att det är ju helt utifrån hennes perspektiv och det är mycket känslor. Och här lyckas Margit på ett otroligt bra sätt beskriva hennes ensamhet, hennes övergivenhet och hennes längtan efter att bara först bli hittad och sen bara faktiskt få dö. För att det här är ju liksom 700 år där Tilly hänger inspärrad i utkanten av det stora svalget.
Ja, här är ju Margit som starkast när hon får skriva om någon som har det eländigt.
Ja, faktiskt. Och det är väldigt intressant att liksom få mycket av händelserna som händer i slutet på bok 47, eller slutet på bok 46, ur Tilis synvinkel. Och att hon då får, vi får också hennes perspektiv på isfolkets utvald och deras allierade som finns i det stora svalget som sedan tar ut. Vilket är på ett sätt det närmaste vi kommer en utomståendes perspektiv på den här fronten. För jag menar, jag hade nog reagerat likadant som Tili, varit lite grann i chock och bara, oh... Skittemåner och ja, där är en massa konstiga andar. Och sen förmodligen ja, bryter ihop totalt.
Ja, man skulle ju kunna argumentera att den här delen tillför absolut ingen information alls. Men jag tycker att den är så bra skriven att den känns, ja, det känns som den starkare delen av boken.
Ja, helt klart det gör den. Och, det som, och sen ankrar den ju an till det som var... förra bokens stora klimax eller antiklimax. Vi har inte riktigt bestämt oss än där.
Är Nathaniel död eller inte?
Och han är inte död.
Nej. Åh, surprise.
Åh, nej. Förlåt, vi spoilade.
Är det som du menar i andra delen?
Ja, det som jag menar i andra delen, det är ju när... det är ju när vi går vidare efter händelserna i bok 46. Det är alltså, vi har upptäckt att Nathaniel lever... och vi går vidare i vad händer isfolket efter den stora striden.
Ja, ja det här är lite... Vi kommer tillbaka till Hopsala-biten.
Ja, fast Hopsala är inte nerbränt utan snarare annekterat av Lucifer. Som inte har bränt utan bara vill skapa en bättre värld. Lite som Sauron man ville så att okej, okay, det är Hopsala igen. Hobbitown om man ska vara engelsk korrekt.
Ja, Lucifer jag har ju fullständigt tagit över allting här.
Ja, men här tycker jag ändå också Margit gör en väldigt bra sak.
Vadå?
Hon, vi har ju varit lite skeptiska mot att Lucifer får så stor plats. Och det är detta trots att i alla fall jag är ett otroligt stort Lucifer-fan. Men att han får så stor plats så att det som han liksom tar över. Och det känns som isfolk har blivit manipulerade. Och att deras saga har varit sekundär och bara ett redskap. Och de tankarna som vi har haft får ju nu Tova och Ellen och även Nathaniel ge uttryck för den här boken. Att det känns ju som att ja, men vi har blivit använda och vad är detta?
Mm.
Och det tycker jag är väldigt snyggt av Mark att ändå på något sätt fånga upp de tankarna. För hade hon inte gjort det så hade ju det här varit, så hade ju det här någonstans varit punkten då jag slängt bok 47 i väggen och bara men nu känns det verkligen som mitt älskade isfolk blir helt utnyttjat. Men hon tar upp den tanken och hon väver in den i berättelsen.
Det finns ju någon slags djup filosofisk fundering här över vad som är godhet och ja, om saker gör sig gott syfte, hur goda är de?
Mm.
Och det här tycker jag till viss liten del påminner om slutet av Ljusets rike som vi ska prata om i ett framtida avsnitt. Men ja...
hur är det man säger? The road to hell is paved with good intention. Och Lucifer har ju jättegoda avsikter. Han vill ju ta hand om jorden, se att den blir bättre. Men samt så vill han ju härska över allting och få en revansch på Gud som har sparkat honom i ansiktet.
Men det här är inte mitt största problem med den här plotten.
Oj.
Mitt största problem med den här plotten är alltså att det har gått, ja, vi vet ju inte länge, men 7000 år minst sen Lucifer förvisades från paradiset. Och han har alltså förberett det här i minst 1000 år, säkert längre liksom. Han har varit medveten om isfolket sen Tengelronde började härja.
Mm.
Och det här är hans mästarplan liksom. Han har jobbat hela tiden. Han har påverkat isfolket all den här tiden för att genomföra den här planen. Men han hade inte förutsett att planen skulle förstöras fullständigt om Gud tyckte nej.
Det är en rätt stor grej att bortse ifrån.
Alltså allting måste vara en chansning att Gud bryr sig inte. Han är upptagen med att skapa nya världar eller gör någonting annat. Så att det här kommer att funka för Gud är likgiltig.
Ja, hade jag försökt ta över en värld från en gud som aktivt hade en stor beef med mig och som sparkat ner mig från himlen, eller sparkat ut mig från himlen för att jag ifrågasatte hans pompöshet, så hade ju min första priv varit till att hur ser jag till att min plan går lås oavsett jag har. Alltså jag hade haft en riskskala och risk ett är Gud sover. Risk 10 är Gud och hela hans jävla ängla här kommer och försöker liksom besegra mig och ha en plan för allting. Men Lucifer verkar bara tänkt på riskskala 1.
Ja, det kunde väl åtminstone blivit en fight, för det känns som så otroligt antiklimax här att liksom, här är min mesta plan, jag har tagit över hela världen. Vad gör du? Fy, gå och lägg dig.
Okej. Och det känns ju som att när Lucifer hade ju rätt många svartänglar med sig.
Ja, de är väl 20 har vi väl konstaterat.
Nej, jag får med att de är fler. Jag får med att de 20 stycken är utvalda. Men jag har för mig att vi räknar dem i många, många fler.
Ja, jag tror på 20, men jag är lite ringrostig. Så
jag tror inte bara på 20, för det känns som att hade det bara varit 20 hade Marco varit bundis med allihopa. Och det känns, och de säger ju i Demonas för att här står de 20 som är utvalda till striden. Det tyder ju på att det skett en process.
Nu måste vi höra lyssnarnas åsikter här. Vad tror ni? Hur många svarta änglar finns det?
Mm.
Är det tillräckligt många för att slåss med änglahären?
För jag har för mig att jag har läst någonstans att de änglar som följde Lucifer räknas i miljoner.
Åh, hjälp!
Ja.
Då borde han ju tagit fighten.
Eller hur? Ja. Detta är dock någonting som jag bara minns väldigt löst. Jag vet inte om det är hemma här, eller i Ljusets rike, eller i Häxmästaren. Men jag har för mig att den här siffran har dykt upp under läsningen. Och jag var så här, men det hade kunnat bli en episk fight. Och backa Lucifer för att han vet att jorden kommer gå under honom och fightas. Eller är det bara att Margit inte ville skriva en fantasy-ängla-fight, för det hade varit på tok för ologiskt att få in den i en timeline i en fjälldal i norra Norge.
Ja, men det här att sluta hela plotten på det sättet känns ju otroligt torftigt.
Ja, men det är lite grann som att man har en stor middagsbjudning och har tänkt på bordsplacering, servettvikning, blomsterarrangemang, men åh nej, maten, vi hade glömt att beställa maten.
Oj då.
Nej, det blir ingenting, då kan vi gå hem allihopa.
Vi går till McDonald's.
Ja, men man tänker inte ens på McDonald's, man bara, då går vi hem. Och det blir så här, folk står och känner sig så här, jaha, så det var det här vi kom upp för. Men summan akademumman, jag håller med dig, det känns väldigt antiklimaktiskt.
Sen har vi ju ett annat problem med den här boken, och det är sid 141. Där det står, jag mötte Gabriel en gång till.
Ja, och jag tänker att problemet uppstår redan på sidan 85.
Vadå?
Där det står, jag som skriver detta kunde inte glömma mötet med Gabriel och hans vänner.
Oh, ja just det är då hon lallar ut och det händer ingenting liksom. Hela scenen är helt meningslös.
Nu ska vi se, det är ett kapitel där Margit spekulerar om att, ja, det är mycket om hennes hemliv och att hon tänker på dem hon träffade och sitt 17 maj-tal och mindervärdeskomplex, samt att hon då åker till Gråsensholms socken.
Ja, och ingenting händer. Hon bara så här, tycker det är läskigt och springer hem igen.
Ja, precis. Och sedan så började rätten. Men jag tänker vi ska återkomma till det slag. För jag vill ta upp en annan sak som sker i del två.
All right.
Alla får ligga.
Ja, det är ju trevligt.
Ja, men det känns ju lite hafsigt på ett sätt. För vi har ju del ett. Den roliga delen är Rune och Hallkatla som äntligen får varandra.
Ja, det är jättefint.
Det är faktiskt jättefint. Som jag är så här, ja, men det här är lite trevligt och bra. Och de faktiskt ber ju om att så här, när Lucifer har gjort sitt stora intåg på jorden, eller så här, inför sitt intåg, så säger de att vi vill faktiskt ha en månad på jorden, för vi vill faktiskt typ få ligga.
Ja, en månad låter lite kort tycker jag. Då kunde inte de få ligga i flera år.
Nej, tydligen inte. Och det väcker återigen frågan i mig. Ligger man med varandra i de svarta salarna?
Ja, det är en bra fråga. Om nu Tamlin och Vanja ska springa omkring där så...
Ja, vi har pratat om det här förut, men jag tror aldrig vi har fått någon riktigt svar. Och kära lyssnare, en till fråga till er. Ligger man med varandra i de svarta salarna? Vad tror ni?
Rita gärna bilder. Nej!
Nej, Dan! Vi hade en åldersgräns på den här podden.
Är det?
Det var du som sa att vi hade en åldersgräns.
Ja, jag kommer inte ihåg. Vi fortsätter.
Ja, men medan Rune och Hallkatla sexin är rätt trevlig och sådär, och ja, men rätt fin och mysig, så är ju Ellen och Nathaniel sexin mest ungefär som hela deras förhållande har varit efter det att Ellen kom tillbaka från det stora svalget, lite med.
Superspännande.
Lite grann som tapetklister.
Extatiskt, passionerat.
Lite grann som velour.
Oh.
Och tapetklister, klibbigt och inte kompatibelt.
Ja, väldigt erotiskt.
Lite grann som halksockar.
Okay. Jag tror vi börjar förstå.
Ja, nej, men min poäng är så här att det känns som en scen som alla har väntat på. Och den är mest lite fumlig. Och det bästa som händer, eftersom vi inte får veta någonting om deras sex, utan bara så här att ja, det gick ju bra, det är ju liksom att Nathaniel friar till Ellen, vilket är väldigt typiskt Nathaniel. Och sen är Nathaniel mindervärdeskomplex, för jag är ju egentligen ingen alls. Jag bara, åh gud, Nathaniel, skärp dig.
Ja. Är det några fler som får ligga?
Nej. Det som är som en röd tråd här är som är också att Tilly och Marco försiktigt hittar till varandra på något så här konstigt skört sätt. Och det tycker jag väl är en av de finare passagerna.
Ja.
Så. Och också hur Tilly anpassar sig till livet i den moderna världen under den här månaden hon är ute. Vilket för mig är ett sätt. Nu får du säga om du håller med mig eller inte, men för mig är den passagen om hur Tilly anpassar sig i den här moderna världen ett sätt också för oss att säga adjö till isfolket. För Tilly är ju det gamla. Hon är liksom så långt tillbaka när hon kan komma. Hon är av förfäder, men hon lever. Och i och med att vi får läsa om hur ungdomar tar med henne på bio och ut sådär, så blir det väldigt tydligt att nu är isfolkets nya tid här. En tid utan Tengelin Onde. Och det här är deras sätt att liksom på något sätt säga hej då till allt.
Ja, det är en ganska bra övergång faktiskt.
Mm.
Sen har vi den här märkliga historien om Kalle.
Ja, gud.
Som bara tar över.
Och bara liksom... Jag vet liksom inte riktigt vad den ska tillföra. Det, alltså egentligen försöker jag, den ska ju tillföra att Gabel får berätta för Margit om Gro och inse att han är kär i Gro, eller att de har ett intresse med varandra på något sätt. Men det känns som att... Det känns igen som att det är Margit som försöker berätta massa om Isfolks ättlingar som hon egentligen inte riktigt har varit intresserad av att berätta någonting innan, för det har inte fått plats.
Nej, det är verkligen så här, folk som inte känner någonting för får för mycket utrymme.
Mm. Det är samma sak som historien om Mari och Ole Jörgen.
Ja.
Visserligen Mari har vi ändå haft någon relation till, och den var ju med att vi var så irriterade på den att vi ville slänga ut henne genom ett fönster.
Ja.
Men här känns det som att, ja, vad tycker du om den historien?
Jag har faktiskt helt förtänkt den.
Ja, men du vet att Kristel dog ju. Kristel var med uppe när Lucifer kom tillbaka. Mari var inte där för hon var sur på Elisfolket igen.
Just det.
Mari var sur. Mari blev ledsen, fick en blackout, något som vi idag skulle kalla för psykos. Och ja, sedan så när hon kommer ut igen så har hon nog, så försonas hon och Jörgen över Marits grav, allting blir bra, de får massa barnbarn och snipp, snapp, slut.
Ja, nej, men det funkar väl så här, moving on.
Ja, men det känns också så här att jaha. Och så, det blir så kontrast, för vi får massa sidor med Mari och Ole Jörgen, men vi får bara en liten passage veta att André och Mali har dött.
Vi ska ju, alltså när den här boken skrevs, då var ju det här väldigt avslutande, och det här var ju slutet.
Mm.
Men det är ju inte så längre.
Nej.
Spoiler då, att det här kommer ju att påverka skenen i Ljusets rike.
Oh ja.
Så att vi måste nästan gå tillbaka då när vi kommer till Ljusets rike och titta på om den här boken är mer eller mindre relevant med Ljusets rike i betänkande.
Jag har tänkt på det också. Jag tror vi kommer få sätta oss ner och knäcka den här boken en gång till.
Ah!
Det är lugnt om vi har gjort det en gång. Vi kan göra det igen.
No.
Ha.
Ja, och sen får ju då Margit uppdraget att skriva boken.
Ja, på sidan 141. Efter det att Lucifer har sagt hej då och Gabriel har varit ledsen över att alla förfäderna försvinner, så hoppar vi till år 1980.
Ja.
Där Margit då får brev av Gabriel och blir tillfrågad om att vill du skriva isfolkshistoria? Vilket jag inte förstår, för isfolkshistoria är ju redan nedskriven.
Ja, men den kanske måste skrivas ner lite bättre, för att den är ju skriven på, ja, i någon slags anteckningsform. Och han vill väl att den ska skrivas ner som en, ja, mer välskriven helt enkelt.
Ja, fast jag är en så här, jag förstår att Gabriels kladdiga anteckningsböcker från striden kanske behöver skrivas om. Men Mikael Linds böcker, som faktiskt uppenbarligen sades vara väldigt bra och där Mikael hade författartalang.
Ja.
Varför ska de skrivas om?
Men det kanske är därför de första nio böckerna är så bra.
Det kanske är därför. Det var Mikael Lind som skrev dem.
Ja.
Mm. Heja Mikael! Ja, och här blev det ju mycket. Från sidan 141 och framåt så är det ju väldigt mycket. Det är mycket Margit som ger sitt perspektiv på saker. Vi får historien om Mari och Ole Jörgen ur Gabriels synvinkel. Vi får historien om Kalle och Gro. Och droger.
Ja.
Mm. Vi får också säga hej då till Krista.
Ja.
Och kan vi prata...
Ja, det kan vi prata om.
Ja, kan vi prata igenom det här att Abel blir så hårt utdömd här så det inte är klokt?
Ja, Abel är verkligen ett offer för retconning.
Ja, för om jag ska läsa på 176... Inget fel på Abel, men hans största merit hos Krista var väl att han levde den gången. Hennes val hade ju inte varit så svårt. Och jag läste om Trollmånen bara för det här, och det sägs ju tydligt att hon faktiskt börjar älska honom. Hon väljer honom av egen fri vilja några år efter det att hon haft sin historia med Lindelo.
Stackars Abel.
Ja, och jag tycker ju att Abel på slutet av sitt liv var en full första klassens röv. Men det hindrar ju inte att faktiskt att Krista valde honom en gång i tiden för att hon faktiskt älskade honom.
Ja.
Och den aspekten känns så dumt att se bort från. Det hade ju varit bättre att säga, ja, hon hade känt kärlek för honom en gång i tiden i början, men de senaste åren hade slitit hårt på deras relation, hade varit en mer rättvis bedömning av situationen.
Ja, Abel blir inte bra behandlad.
Nej.
Men det är lite roligt där när Krista blir sjuk och bara, hon vet precis vad som kommer hända efter döden. Och hon bara, ja, jag får dö. Hurra!
Ja, tänk vad snopen det varit ifall det varit Abel som mött henne.
Ja, verkligen.
Ja.
Det känns ju som att hon borde vara av med sin dödsskräck allihop med det här laget.
Ja, faktiskt. Och det nämner ju då, eftersom Gabriel berättar ju det här för Margit, så säger Margit själv att liksom att ja, jag har ju varit över död, när man blir mött ingen kan säga någonting annat. Så det är väldigt tydligt att Margit själv inte heller är rädd för döden.
Nej.
Och det är ju väldigt fint att hon faktiskt lyckas skriva om det och få igenom det genom Kristas dödsscen, liksom att döden är ingenting att vara rädd för.
Precis.
Mm. För det hade varit väldigt lätt liksom att, särskilt för isfolk som alltid har så nära relation med sina förfäder, att bara så här, nej, och sen blev allting som vanligt och ingen blev mött efter döden och alla bara dog.
Men så känns det inte.
Nej, och hon lämnar ett litet hopp till oss liksom, att ja, men förfäderna finns nog faktiskt där någonstans, i och med att Krista uppenbarligen blir mött av Lindelof.
Ja.
Mm. Vad ska vi säga nu mer? Ja, Tova och Ian får barn. Han berättar om det för Margit. Karin och Joakim lever bra ihop. Jonathan och hans andra fru Sonja. Ja, just det. Och vi får reda på att Margit besöker kyrkan där Silje målade bilden av Tengel. Så det är en fin liten återblick till första boken.
Ja. Mm. Jag tycker upplägget är väldigt märkligt här på slutet, att först har vi den här påhittade historien som Margit har upplevt, och sen avslutar hon med att berätta den riktiga historien på något sätt.
Ja, och det här då, verkligheten bakom sagan som börjar på sidan 192, är det som jag kallar del 4, när det blir så här. Hela den här del 4 hade vi bara kunnat lägga som en slags tillhäft. Det här är en sak som, hade Margit skrivit böckerna idag,
ja,
så hade hela del 4 varit någonting som är så här: vill du veta mer om sagan bakom, besök Margits hemsida.
Förmodligen.
Mm, men nu ligger det här intryckt som en del i boken där hon, vilket är så konstigt, för på sidan 189 så säger hon hej då till Gabriel,
ja,
och på sidan 195 säger hon, och naturligtvis har jag aldrig träffat Gabriel, vilket blir så här, men varför skrev du in dig i sagan överhuvudtaget? Vad gör detta för berättelsen? Dan, vad gör detta? Förklara för mig, du som är författare, varför gör man så här?
Om jag hade korrekturläst den här, då hade jag sagt åt Margit att välja en variant. Antingen låtsas hon träffas isfolket, eller så, ja, berättar hon bara verkligheten bakom sagan. Men att göra båda två känns ju jättemärkligt.
Ja.
För vilken författare säger till sina läsare att jag hittade bara på allting, jag precis skrev.
Ja, och det känns som att, jag menar, mycket av det som står i del 4 är intressant. Vi får reda på mycket hur Margit har tänkt när hon skrivit böckerna och sådär. Och mycket av hennes egen historia, till exempel att hon haft sin nära dödenupplevelse. Men det är inte så bra att ta med i sista boken av Isfolket, för att det raderar ut så mycket av det hon har skrivit och sagt och tänkt och tyckt. Särskilt när hon vävt in sig själv i Isfolkets historia. Då blir det så här, ja, men varför var stycken där hon åkte bil med Gabriel ens med i bok 43? Varför får vi att Gabriel sitter och berättar hennes släkthistoria så att det liksom bäddas upp för att det är en riktig historia? När hon två sidor senare säger att, ja, det är klart att det här var fejk.
Ja. Ja, det är jättemärkligt, men jag tycker mycket bättre om den här varianten, att hon berättar vad som verkligen hände. Och just den här del 4 var ju den som verkligen förstärktes av att precis ha träffat Margit.
Definitivt.
Så att ja, den här biten gillade jag skarpt. Den var jätterolig att läsa.
Och jag funderar på liksom att hur det hade kunnat lösas annars. Om vi tänker att vi går tillbaka till bok 43, plockar bort Margits kapitel när hon åker med Gabriel på något sätt.
Ja.
Och plockar bort delarna i del 3 av Är någon där ute, där hon har skrivit in sig själv. Jag ser liksom att, ja, det hade blivit en kortare bok helt klart. Och bok 43s lösning att Gabriel tar sig upp dit hade fått lösas på något annat sätt. Men jag ser att det kunnat lösas på något bättre sätt. Och i bok 47 här så hade man kunnat få in mer liksom med, ja, men mer historia med Tilly och mer liksom hur världen hade kunnat bli. Och mer liksom kanske, vi hade kanske fått säga då till André och Mali, vad vet jag. Jag saknade dem i alla fall och var inte nöjd med att de fick en passage att, åh, de dog, hej och hå.
Ja, men det problemet har vi haft hela tiden genom hela sagan, hur man tar farväl av karaktärer som dör.
Mm. Men jag hade nog varit mer nöjd med att Margit bara tagit bort sig själv helt ur sagan och sen fått verkligheten bakom sagan, ja, som ett lite som en del i Är någon där ute. För att, som du säger, när jag läste om den här delen så fick jag ju väldigt starka minnen av hur du och jag sitter och pratar med Margit i hennes hus.
Mm.
Och ja,
att några av de här historierna berättar hon för oss faktiskt.
Oh ja.
Som man känner igen härifrån.
Ja, och mycket av det som vi vet att Margit har berört i andra böcker, till exempel detta faktum att hon är synsk. Och sådana saker, hur det inverkat på hennes skrivande. Men här är så konstigt också, för att på sidan 208 så skriver hon liksom det här som sätter allting på ände för mig, för hon verkligen gör tydligt att jag har inte träffat Gabriel. Men hon säger att hon har ju träffat många av personerna i isfolket ändå. Till exempel på sidan 200 skriver hon att detta var mitt första möte med Lindelöw.
Ja.
Och den delen av hennes berättelse tycker jag är mer intressant, att hon faktiskt har i sina syner och i sin synskrift sett personer som inspirerat henne, som kanske till och med har varit med i sagan. Det är för mig mycket mer legitimt och något mer för mig att ta på än att hon har suttit och pratat med Gabriel som faktiskt aldrig har funnits.
Ja, det kan jag bara hålla med om.
Ja, för i min värld när hon säger att hon har träffat Lindelöw i form av en hjälpare, säger jag, okej, okay, jag kör på det här grejen, för jag är beredd att tro Margit med hull och hår.
Mm.
Hur ser du på det?
Ja, det känns ju faktiskt som att det borde ha varit 46 böcker.
Mm.
Och sen kanske något här historien bakom isfolket eller någonting, men ja, det känns som hela den här boken ända långt om till klimax.
Mm.
Tyvärr.
Ja, och sedan så känns det som att verkligheten bakom sagan är trevlig, men sen på sidan 214 så börjar Margit så här, nu ska jag berätta om min hjälpare.
Mm.
Och sen är det flera sidor om hennes hjälpare, det är lite grann om när hon håller på att dö, det är Margit träffar svenska paranormala fenomenet Cecilia och hennes bror Dr. Leif Lundberg. Det är varför massmedia skriver så konstigt. Det är själavandring. Det är parallellvärlden som vi faktiskt har berört i Nattens demon. Hon skriver att hon har träffat Lucifer. Jag kan helt svälja det. Hon väver ju in liksom att det här har påverkat på hur jag skriver isfolket.
Ja.
Men ja... Hon nämner saker som jag tänker hade varit mycket bättre att hon tog upp i sin självbiografi.
Ja, den har vi ju faktiskt inte läst. Den
Nej.
Ska vi läsa senare också.
Den ska vi läsa senare. Till exempel att hon har berättat om hur hon mådde jättedåligt efter att hon gick på teaterskola. Hur hon mötte Asbjörn. Hon nämner om sin äldste sons födelse. Hon nämner om att hon har fått 4 dödfödda barn som jag helt hade förträngt att hon hade fått.
Hon har ju haft ett väldigt intressant liv, och det ska vi göra full rättvisa när vi pratar om hennes självbiografi.
Definitivt. Men mycket av det här känns som att, ja men visst, hennes liv och alla omständigheter runt det har ju lett till att hon har skrivit Isfolket och producerat den här fantastiska släkthistorien. Men det är väldigt rörigt att läsa om det insprängt så här. Så det hade ju varit bättre att ha det själv. Fina har liksom ett kapitel där det är som hej Isfolket. Och sen så slutar det liksom med liksom att det slutar ju på ett väldigt fint sätt, som är en kärlek till hennes numera döde man Asbjörn.
Ja, slutscenen tyckte jag om.
Slutscenen tyckte jag jättebra om. Men när jag lade ner boken så kändes det mer som att jag har läst Margit självbiografi de sista 20 sidorna än Isfolket. Och det är helt okej, för Margit skriver väldigt bra. Men som du säger, det borde bara vara 46 böcker.
Ja.
Mm. För om du får säga, vad är det bästa i Är det någon där ute?
Ja, det bästa är nog historien om Tilly, för då är det fortfarande Sagan om isfolket. Och det är en väldigt bra skriven bit av Sagan om isfolket.
Mm. Och jag håller med dig helt. Och jag ser inte några som helst problem att det är lite pusslande och berättar teknisk mirakel. Så hade Margit kunnat trolla in Tillys historia i bok 46 eller till och med i bok 45-44 som en tidig grej, som en liten sån här, åh, vad är det som händer här?
Ja, bra fråga. Den måste ju komma efter att man har träffat på henne, för att chocken när man träffar på henne är ju ganska stor.
Ja, det är sant. Men jag ser inte riktigt något problem med att det hade kunnat pusslas in i bok 46 i så fall.
Nej.
Margit har lyckats med större berättartekniska mirakel tidigare, så att
ja, men det här är boken vi har, och i den omröstning som gjordes på forumet 2006 så var det väldigt tydligt att folk tyckte att det här är den sämsta boken i hela isfolksagan.
Vilket är fascinerande, för ofta brukar det vara så att den sista boken i en saga brukar rankas väldigt högt.
Ja.
Mm. Men om man tänker på den här boken, inte som den sista boken utan som ett appendix, ett tillbehör, en detta borde egentligen legat på Margis hemsida, om hon hade haft en hemsida när den här boken skrevs, så blir det ju mycket tydligare varför den ligger så långt ner.
Ja. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga om den här boken.
Nej. Förutom att jag är ju glad att vi är igenom den.
Ja. Och nu kommer jag alltså att göra ett antal mellanavsnitt innan vi sätter igång med Häxmästaren. Vi får se hur många det blir.
Mm.
Vi gör dem så länge de känns meningsfulla.
Ja, vi kommer ju göra, nästa blir ju om Margit, som ni kanske redan har förstått.
Ja.
Och vi har även planer på att göra lite grann om de bästa böckerna och lite grann om, ja, lite reflektioner. Mycket från vad er lyssnare tycker, så vi kommer lägga upp lite trådar på forumet och vi kommer länka ut dem på vår Facebook-sida, så håll utkik där.
Just det, vi vill ju höra vad ni tycker om sagan som helhet.
Mm.
Alla 47 böckerna, det har vi inte gjort än. Vi har bara pratat om bok för bok. Men nu vill jag höra vad ni tycker om hela sagan.
Mm, och vi vill ha lite vad ni tycker var bäst. Kanske är bästa sexscen eller bästa dödsscen. Och om ni fick ändra något i sagan, vad hade ni ändrat på? Så håll utkik på vår Facebook-sida, för när det här avsnittet släpps så bör det ligga uppe en tråd på vår Facebook-sida som ni kan gå in och svara på. Så har ni inte registrerat en användare på vårt forum, så gör det nu. In och registrera er, för den här tråden vill ni svara på. Ni vill tycka till om hela sagan.
Precis, och sen måste ni också gå in under omröstningar på forumet och ge ett betyg 1-10 för varje bok. För den kommer användas till vår topplista.
Mm-mm, topplistan kommer gås igenom med trumpetfanfarer och konfetti. Konfettit kommer inte kunna se, men ni kommer kunna höra trumpetfanfarerna.
Oj, oj, oj.
Ja, jag har kvar några tutor från när vi livepoddade.
Vi bad ju lyssnarna komma med lite reflektioner om den här boken. Och nu tänkte jag att vi skulle göra dem.
Mm. Och vi frågade i frågorna: vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Vilken är din favoritkaraktär?
Det första svaret kommer från Magnus Vandraren, som är en nyfödding med två inlägg. Välkommen till forumet, Magnus!
Woho!
Forumet finns alltså på isfolket.se. Klicka på forum. Och ett tack till Rexy som håller ihop allt sånt isfolket.se och forumet och ser till att det funkar.
Tack så mycket, Rexy.
Magnus Vandraren skriver: nu har jag kommit ikapp er med böckerna lagom till sista boken. Jag tyckte boken var bra. Det kunde vara mer från återföreningen och lite tydligare om vad som hände med alla efteråt. Kanske jag missade något, men till exempel gick Silje med Tengel till de svarta salarna. Fick alla visfolket möjligheten att gå dit och även ta med sig sin make-maka. Blir andarna som de andra som går dit, typ som vanliga människor? För Saga och Vanja dog väl aldrig innan de kom till salarna? Krista dog ju, så hon gick väl dit som ande då? Ni klarar säkert upp lite av detta i podden. Favoritögonblick är ändå återföreningen ovanför Lindalén. Och favoritkaraktär är Marco.
Mm. Ska vi göra en paus här och börja bena i det?
Nej. Jag tycker nog att det är lite för spoiligt för Ljusets rike. För det påverkas ju där. Alltså vi får ju svaret där.
Ja, det är sant. Så Magnus Vandraren, vi klarar inte av upp detta i podden. Men vi kommer återkomma till det i bok 1 i Ljusets rike. Så stay tuned väldigt länge.
Faktum är att det kommer att vara bok 2 av Ljusets rike, om jag kommer ihåg Ljusets rike rätt.
Ja, det är det, sant.
Den connectar ihop med isfolket i bok 2.
I bok 1 tror jag faktiskt.
Nej, jag tror att bok 1 är den där mystiska historien när de springer runt i, ja. Det handlar bara om folk från Ljusets rike.
Ja. Nu spoilar vi Ljusets rike, men ja, i alla fall, stay tuned för Ljusets rike. Nästa inlägg i tråden om vad du tycker om bok 47 kommer från Merraflåsdotter, som säger: det börjar mycket bra med berättelsen om stackars Tilly, men så fort det återgår till Gabriels perspektiv och senare Margits blir det mindre bra. Det blir fel fokus med Margit, Gro och Gabriel. Ärligt talat skiter jag högaktningsfullt i dem. Jag vill hellre se gamla godingar som Tengel den gode och Silje etc. fira att Tengel den onde är oskadliggjord. Och hela Lucifer-grejen är lite lols. Jag menar, han har planerat att komma tillbaka till jorden och ta över jättelänge. Skickat runt mark av hela jorden för att förbereda. Och sen kommer en ärkeängel och bara: nej, det blir ingen med detta gubbelelle. Gud says no. Och Lucifer bara: nej, okej, okay, tänkte inte på det. Okej. Okay. Lucifer tänkte alltså inte att Gud skulle ha något emot han tog över världen. Supergenomtänkt, verkligen. Men, jag tycker att sista biten av boken, när Margit i verkligheten berättar, är intressant och spännande. Särskilt eftersom jag lyssnade på Storytel och det var Margit själv som läste in sin bit.
Snyggt.
Favoritögonblick. Inga. Saknar härliga återföreningar. Stör mig bara på Gabriels valpiga hälsande på isfolk på bergskarmen. Favoritkaraktär. Tilly, kanske. Övrigt. Dan verkar ha träffat Margit en del. Det skulle vara jätteintressant att höra mer om det. Ett specialprogram kanske. Tror att Margit har lyssnat på podden förresten. Och då kan vi säga att Margit har inte lyssnat på podden.
Nej, det vet vi med all säkerhet nu efter att vi har besökt henne.
Ja, tyvärr. Men hon älskar er läsare väldigt mycket.
Ja.
Och Märfrodotter säger vidare, se fram emot häxmässan. Har just börjat lyssna och känner att det finns mycket att prata om.
Det finns det säkert. Jag känner att jag har berättat ganska mycket om när jag träffat Margit och att det kanske passar bäst att flika in sådär lite då och då, men jag skulle nog kunna prata ett helt avsnitt om det.
Mm.
Ja, vi får se. Vad tycker ni andra? Vill ni höra ett sånt avsnitt? Det låter lite så här självgott. Jag har träffat Margit jättemycket. Det är inte så supermånga gånger.
Jag kan ju prata om att jag har träffat Margit nu också.
Ja, det kan du.
Mm. Så säg vad ni tycker, kära lyssnare. Vill ni höra Dan och även mig prata om hur upplevelsen var att träffa Margit ett helt avsnitt, så säg ja. Eller nej.
Nästa svar kommer från Sinsev från Nor, som tyckte om boken. Den klart sämsta boken i serien. Delen med Gabriel och Margit är helt olidlig. Gro hit och gro dit. Hur kan man ens heta Gro? Så tjatar Gabriel lite extra och bla bla. Bara att ta med sig själv i sina egna böcker känns så fel. Episoden med Lucifer som ville ta över världen är jag saknar ord. För det första tycker jag att det är totalt förminskar isfolket. För det andra är Lucifers plan dålig. Och slutligen, vad händer med alla drabbade karaktärer? Förlorar de sin magi och sitt utseende? Det var så jag tolkade det när jag läste boken. Jag kan inte förmå mig att läsa om den. Alla omläsningar har slutat vid bok 46 för mig. Arg! Boken borde begå seppuku för att rentvå seriens ära. Delen med Tilly var inte så spännande eftersom vi redan visste allt. Kunde vi inte fått reda på mer om hennes och Marcos relation istället? Vilket är dina favoritögonblick i boken, Cynthia från Nord? Inget! Förutom när den tog slut. Kan kanske överväga att läsa delen som handlar om Margits egna tankar, kanske. Vilken är din favoritkaraktär? Tilly, för det var den minst olidliga i boken.
Och nästa svar kommer från Heike som säger, jag drar med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För att plocka upp den här boken. Den brukar inte ge mig särskilt mycket och jag känner ofta att slutet blir ett antiklimax. Bokens finaste scen är när Mari ser Ole Jörgen vid graven och de sörjer tillsammans. Och jag skrattar mest åt den här raden. Sidan 189. Citat, även om jag vantrivs förskräckligt med att skriva mig själv. Slutcitat. Heike säger, är det seriens största lögn? Favoritkaraktär, då säger Heike, jag tycker mycket om Marco i den här boken, tillsammans med Tilly. Och övriga tankar, Tilly vet inte om att Tengel är den onda herrens morfars far. Det är jättekonstigt. Tagenor sa ju demonernas fel att han visste det. Det enda Dida hade låtit bli att berätta var att han även var tvillingarnas far. Ännu konstigare blir det när det står att Tidi känner att hennes släkt kom från Tarangai. Borde hon då inte även känna till Tengelenonde? Att Tidi känner glädje och upphetsning när Marki låser upp hennes bojor känns fantastiskt ologiskt. Hon har hängt där i 700 år och borde inte alls vara förmögen till bonuskänslor som glädje och kåthet. Och Marco blir också upphetsad och har det fint hos henne. I en så pressad hemsituation skulle de snarare känna vanmakt och förtvivlan. Och på sidan 51 står det, och jag citerar: men enligt tidigare avtal fick Dido Tagenor ingenting veta om vad Tidli egentligen hade måste genomlida. Ingen av dem skulle orka bära vissheten av hennes 700 år långa väntan av ångest och skräck i djupast ensamhet. Slutcitat. Och Heike säger: jag blir genast nyfiken på hur det då lyckas förklara för Dido Tagenor att de hittat Tidli levande i berget 700 år efter hennes försvinnande, om de inte berättar exakt vad som har hänt.
Ja, då måste de ju ljuga. Och den historien hade man velat höra.
Ja, hon sov.
Ja, som...
som Snövit. Ja, och så kysste Marco henne och så vaknade hon.
Ja, vad fint. Ja,
det är jättefint och barnvänligt.
Ja, och nästan sant.
Ja, nästan sant. Heike säger vidare: Marco talar med Tidli på sidan 74 och jag citerar: ditt liv blir också kort och samtidigt längst i världshistorien. Slutsitat. Heike säger: plötsligt har Marco glömt sin onde stamfader som blir nästan 200 år äldre än Tidli. Avsnittet Margit söker sig till gamla Grossensholms socken och letar upp Lindalin är inte alls bra. Varför finns det överhuvudtaget med när det ändå kommer en förklaring några kapitel senare om att det inte är sant? Och undra vad som hände med Shane. Om jag räknat rätt fick Karine honom 1941 och Paik är född 1945. Vad hände med Shane däremellan? Och på sidan 176 står det, och jag citerar: inget fel på Abel, men hans största merit hos Krista var väl att han levde den gången. Slutcitat. Och Heike säger: fy! När Krista väl accepterade att Lindelof var död så växte deras kärlek fram genom brevskrivande och Abel blev hennes klippa som hon fann trygghet hos.
Ja, leve Abel Gard. Hurra!
Nej, så långt går inte.
Okay. Nästa svar kommer från Martha som säger, som svar på frågan om vad hon tycker om boken, bla, mest av allt bla, att alla de fantastiska isfolkskaraktärerna bara varit marionetter i Lucifers trådar. Att alla dessa smarta människor varit så lättlurade och strider mellan Gud och Lucifer som borde varit episk i bara en knäpp på näsan. Jag saknade att inte få veta hur det gick för förfäderna. Finns de fortfarande tillsammans någonstans? Är lik de var uppe i rök? Puff! De få levande människorna får alla sina lyckliga, alla sina dagar, men jag bryr mig inte. Det är inte direkt så att vi har fått lärt känna Gro och jag bryr mig inte om hennes öde. Jag önskar att Margit hade hållit sig själv borta från sagan. Jag önskar det så mycket. All stämning som finns blir bara paj när Margit kliver in i handlingen. Margit har skrivit så många fantastiska sagor och historier i serien, men hon misslyckas tyvärr helt med att få ihop slutet. Det är så synd. Sagan om isfolket förtjänar ett slut i samma anda som resten av sagan. Vilket är dina favoritögonblick i boken när den tar slut? Vilken är din favoritkaraktär? Gabriel som ung, av den enkla anledningen att han är den enda som berör mig.
Och fröken Anna-Maria skriver nästa svar. Och hon säger: ett ganska hafsigt hoplack med för mycket fokus på ovidkommande saker. Gro och Gabriels öde berör mig inte alls. Lucifer och hans kupp vill jag stryka helt. Jag tycker också att Nathaniel hade kunnat få dö på fjället. Det hade varit ett mer storslaget slut. Att Margit skriver in sig själv känns inte heller så bra. Däremot gillar jag att få höra Margit berätta om bakgrunden till sin historia. Hur hon skriver, hennes känslor för sina karaktärer med mera. Favorithändelse. Att få reda på vad som hände tidigt var gripande. Det roligaste var när Margit plockade upp en sten från ett gravfält och hemsöktes av en viking i 6 dagar. Säkert läskigt att uppleva, men roligt skrivet. Favoritkaraktär? Det får bli Tidli. Alla andra känns så platta nu. En fundering. Vad är kriteriet för de drabbade att slippa sin fulhet? Ulvar, Hanna, Vega, Grimar och Tova fick möjlighet att bli lite snyggare. Gällde det också Tengel, Heike och Ulverin? Intressant.
Ja, det måste du ha gjort.
Ja, men de var ju jättesnygga som de var, typ.
Ja, men jag kan tänka mig snygg Ulverin.
Ja, fast var inte mycket av hans snygghet att han just var så ful snygg. Att han var lite... Om han tappar sin fulsnygghet, blir han inte bara platt och tråkig då?
Vi måste få lyssnarnas åsikter om det här.
Ja, och bilder. Har ni ritat en bild av hur karaktärerna ser ut efter de blivit?
Ja.
Ja.
Nästa svar kommer från Charlotte M, som också är en nyfödning med 7 poster. Så välkommen till forumet om jag inte har sagt det tidigare. Vad tyckte du om boken, Charlotte? Har verkligen blandade känslor inför denna bok, både när jag läste den som 14-åring och nu när jag läste om den 25 år senare. Dels för att sagan nu är slut, och dels för att det blev ett sånt antiklimax och besvikelse. Boken tillhör tyvärr inte mina favoriter i sagan. Kände mig lite snuvad när jag insåg att Lucifer använt isfolket som någon slags marionetter för att ta över världsherraväldet. Och dessutom tar åt sig äran för deras kamp genom åren, fast han mest suttit och häckat i sina svarta salar. Jag blir så trött på Lucifer i denna bok. Han är bara en tröttsam besserwisser och diva som föreläser och kommenderar folk och demoner vad de ska göra utan att fråga vad de själva faktiskt vill. Och jag tyckte faktiskt om honom i Lucifers kärlek. Jag känner att han nästan förtjänar sin husarrest. Att världen får dras med honom en gång vart 100 år räcker mer än väl. Jag blev faktiskt lite skadeglad när ärkeängeln Mikael satte honom på plats. Tycker inte alls om att han och Svartänglar har fått så stort utrymme i de senare böckerna. De hade gjort sig bättre som bikaraktärer. Och så var det dags att plocka fram skämskudden igen. Gillar verkligen Margit, men inte i berättelsen. Episoden hon är uppe i gläntan ovanför Gråsensholm och jagas bort känns helt onödig. Och samtal med Gabriel där han berättar om hur det gått för karaktärerna kunde ha gjorts på ett annat sätt utan henne. Favoritögonblick i boken. Rune och Halkatlas natt på hotellet. Blev så glad för deras skull och skrattade gott åt deras lekar. Favoritkaraktär Tilly. Hon är en sympatisk ung tjej som har nog drabbats absolut värst av alla isfolket av Tengeln Ondes ondska. Känner verkligen med henne och hennes försök att leva i den moderna världen efter 7 år i grottan. Det var så gripande. Tycker även om den vuxna Gabriel och fick en intressant inblick av hur hans liv förändrades efter hans upplevelser. Och svårigheten att hitta tillbaka till ett vardagsliv när han varit med om så omvälvande saker. De sista kapitlen, där Margit berättar om arbetet med sagan om isfolket, är riktigt intressanta. Det fick ytterligare en dimension när jag lyssnade på ljudboken nyligen och det är Margit själv som läser dessa kapitel. Det är väldigt intressant och inspirerande då jag själv är en kreativ person som älskar att skapa i både bild och text. Och slutligen tack till er, Anna och Dan, för superbra jobb med podden. Tack för det, och vi är långt ifrån klara.
Yay! Och nästa svar kommer från Blodsen som säger... Gillar verkligen att få läsa slash höra Margit berätta om hur hon skrev böckerna och vad som inspirerade henne. Hon, lika så vi när vi läser serien, levde med den när hon skrev den. Vilken fantastisk kvinna. Jag gillar verkligen inte hur hon blandar sig i boken. Det förstör verkligen, verkligen allt, även om hon är noga med att berätta att det inte är sant. Såklart att det inte var. Gillar inte hon äktenskapsmäklar mellan Gabriel och Gro. Deras kärleksrelation kändes väldigt otippad och inte passande utan snarare krystat. Favoritkaraktär är definitivt Gro. Vilken stark kvinna därmed. Roligt att få lära känna Gro och hennes bröder, men synd om henne som råkar ut för det där svinet. Gro är verkligen en person som många andra kvinnor kan identifiera sig med. Gillar hela historien om henne och den måste vara mitt favoritögonblick. Hennes historia kändes som en modern isfolkets saga. Nästan lite Villemo äldre i modern tid. Och så kommer kusinen in och blir kvinnans livskärlek typ. Älskar ju Villemo Eldar Domnik-sagan, så det kan vara därför jag gillar Gros historia. Även om Villemo Domniks relation kändes mer realistisk när deras känslor fick chans att växa fram, vilket Gro och Gabriel inte alls fick tid med. Tycker att bok 47 knyter upp sagan väldigt bra, den får verkligen ett fint slut. Synd bara att han läst Ljusets rike och vet att det inte slutar där.
Jag kom på en sak.
Vadå då?
Vi borde ju ha gjort det här avsnittet som boken. Först hade vi poddat normalt. Och sen hade plötsligt Gabriel varit med i podden. Så hade vi haft någon som spelade Gabriel. Så bara, kan du berätta om liksom hur det här var? Så hade det blivit ganska långt. Och sen hade vi berättat att det inte var sant. Och så hade vi pratat de sista 20 minuterna om hur vi startade den här podden.
Dan, har du druckit för mycket kaffe igen?
Ja, jag tror det. Jag går vidare till nästa. Nästa svar som kommer från Nolau. Jag tyckte tydligen precis samma om den här boken nu som förra gången jag läste den. Början tycker jag var riktigt spännande med Tilly, vilket öde. Det är så fruktansvärt att det är ont att höra om. Sen kommer Lucifer. Jag känner ett starkt hat mot honom. Jag minns ingenting från förra läsningen förutom att han var svart i huden och inte som en ner som det stod i min bok men var ändrat i ljudboken utan som kol. Jag tror att chocken att N-ordet stod i en bok etsade fast i minnet på mig. Därför visste jag inte alls vad som skulle hända. Det kändes skönt att någon var skeptisk mot Lucifer i den allmänna hänförelsen. Men sedan tog sig allt det ifrån Tova. Alla blev plötsligt lika trogna tjänare till den fantastiska Lucifer. Men efter att alla hyllat honom förlorar en kamp mot Gud på ett ganska barnsligt sätt. Så här kändes det för mig. Ärkeängeln, gå hem! Du får inte leka med de stora grabbarna. Lucifer, men jag vill, jag vill, jag vill! Ärkeängeln, nej! Lucifer, okej. Okay. Och Gabriel, irriterande lilla Gabriel som ska springa runt och hälsa på alla. Det var kul att få höra hur det gick för de som blev kvar, men det kändes lite utdraget. Jag har blandade känslor inför Margits del. Till en början var det intressant att höra om hennes skapande. Men det kändes inte riktigt som att det hörde dit. Det kunde ha varit ett författarporträtt i en tidning eller så. Eller kanske någon form av efterord. Och tjatet om att hon inte gillade att skriva om sig själv. Varför gjorde hon det då? Det är verkligen en måste att skriva in sig själv som karaktär i sin egen bok. Det finns många författare som inte gör så. De allra flesta till och med. Jag gillar Margits utbrott om baktalandet av tjocka människor. Jag har själv inga sådana problem. Har under de senaste åren fått en ögonöppnare att det inte alls är så enkelt att gå ner i vikt som många vill få det till. Ändå lite konstigt att Margit har kämpat så mycket med sin vikt och att det ändå finns en hel del fat-shaming i hennes böcker.
Mm.
Många avskyr den här boken. Och det förstår jag. Jag gillar den inte heller mycket, men enligt mig är den inte på långa vägar den sämsta boken. Jag säger bara Vandring i mörkret och Huset i Eldafjord. Så tråkigt att klockorna stannar. Jag tar skum och irriterande över tråkig vilken dag som helst. Tack Dana och Anna, jag ser fram emot att upptäcka häxmästaren med er.
Ja, och nästa svar kom från Silja Angrimsdotter som säger: boken börjar bra. Tills historia är, trots att den är ohyggligt tragiskt välskriven, och det känns nästan som vi är tillbaka i de tidiga böckerna rent stilmässigt, så blir en brutal tillbakaryck till slutsidan och tiden efter. Nej, Dan, du får ta norskan.
Jag funderar på om det inte hade varit bättre om Nathaniel inte hade överlevt. Det skulle kunna utlösa många olika reaktioner hos många olika personer och gett en mer intressant avslutning på det hela. Själv är jag inte så förtjust över att Margit skriver in sig själv i historien. Fast jag gillar hennes möte med Gabriel i denna boken. Det gjorde jag däremot inte första gången jag läste om serien, om jag kommer ihåg riktigt. Gabriel är en mycket bättre karaktär som vuxen än han var som 12-åring. Genom hela kampen mot Tengelnonde. Historien om Gro engagerar däremot mindre och känns lite onödig. Det är bra att Krista får möta Lindelo igen när hon dör, men jag vill mycket hellre ha sett dödsscenen med hennes eller hans, eller bådas ögon. Det hade verkligen varit episkt.
Mm.
Det sista släktmötet på fjällen ovanför Gråstensholm, där vi får säga farväl till alla vi följt genom så många böcker, kunde ha varit fint. Om det inte hade varit för Lucifer och ärkeängeln. För en gång skulle jag enig med Tova, som är en karaktär som jag aldrig har fäst mig vid särskilt mycket. Att hela den episka släktsagan bara var ett redskap för Lucifer, den försmådde, pompöse och självrättfärdige störtade ljusängen, är en besvikelse. Det är faktiskt så irriterande, inte ha ord för det. Och när Margit i del 2 berättar om mötet med Lucifer i egen hög person under hypnos eller liknande, och faktiskt också Lindelo under en blackout, och säger att hon har känt sig nödgad att berätta deras historia, vet jag inte om jag ska tro en ruska på huvudet eller bara sucka uppgivet. Första gången läste böckerna som tonåring hade jag en slags vilja att tro henne. I alla fall när det gäller övernaturlig och alla hennes tidigare liv, men kanske inte riktigt när det gällde Lucifer. Men nu ruskar jag bara på huvudet, suckar tungt, speciellt över allt som har med Lucifer att göra. Är det möjligt? Men del 2 är intressant också, för Margit är en väldigt intressant person. Och det är väl inte för ingenting som jag har läst alla hennes böcker. Några av dem till och med flera. Jag har alla hennes böcker till och med. Några av dem till och med fler exemplar.
Oj.
Jag köpte faktiskt den sista nu i somras. Ett sammandrag av de två första böckerna i trilogin Historien om en fjälldal. De delarna som är ren fiktion antar jag. Även om jag har hela trilogin i originalutgåva.
Wow.
Favoritögonblick i boken, det må nog vara när Lindelo tar emot Krista när hon dör, men jag vill som sagt mycket hellre sett det från deras synvinkel. Jag tycker också det är fint när Mari och Ole Jörgen förenas i sorgen över Kristel, och jag gillar att höra om Tilis upplevelse i Isfolkets dal oavsett hur tragiska de är. Och när hon och Marco Jag provar att leva i den vanliga världen. Den delen av historien skulle kunna fått lite mer plats. Favoritkaraktär, Tilly och Marco. Och Tova, för att hon är den enda som är skeptisk till Lucifer. Mer då. I avsnittet om legenden om Marco blev det pratat en del om Lindelo. Det var ett tema att han inte skulle kunna läsa och att han borde ha lärt sig något på den tiden han var i Svarta Salarna. För det första, skriftspråket Norge ändrade sig från Lindelos barndom till 1960 från gotisk skrift till moderna latinska bokstäver.
Intressant.
Det är säkert att han inte kunde läsa i det hela taget, bara att han inte kunde läsa de böckerna som var på biblioteket. Eller kanske han inte orkade ta in all världens ondskap. För övrigt har jag också en annan teori om Lindelo och läsning. Se min fanfic! För det andra, eftersom han var Nathaniels beskyddare hade han inte så mycket tid till att vara de Svarta Salarna. Bara de få åren mellan mötet med Krista och Nathaniels födsel. Om tiden i de Svarta Salarna går mycket fortare än i världen utanför, så är väl han inte där så länge i det hela. Då hinner han inte lära sig så himla mycket. Och sen citerar hon Nolau som sa: sen kommer Lucifer, jag känner ett starkt hat mot honom. Jag mindes ingenting från föreläsningen förutom att han var svart i huden. Inte som en som det stod i min bok. Det var N-ordet alltså. Och då säger Silje Arningensdotter: i bägge mina böcker, både den original pocketutgåvan från 1989 och den inbundna från 2001, står det afrikaner. Icke N-ordet. Kanske man måste ge lite heder till översättaren Bente Meidell som har översatt de flesta isfolkböckerna och en bra mängd av Margits andra böcker. Till norska då, antar jag. Mm. För övrigt var det omtalade N-ordet helt vanligt på 80-talet och ordet i sig själv betyder egentligen bara svart. Tänk bara på landet Montenegro som betyder svart fjäll. Och det kan jag ju intyga, för när jag gör Palmemordet så dyker N-ordet upp hela tiden. Eftersom det är förhör då så måste jag ju säga det. Så att det förekommer i min podd Palmemordet. När man läser upp förhör från 1986-87. Till sist en kommentar till något Magnus Vandraren tar upp. För min egen del har jag förstått det så att alla som är med på sista mötet på fjällen och för Gåsningsholm är välkomna i de svarta salarna. Det vill säga hela isfolket och en hel del andra. Om alla de ingifta är med där är jag mer osäker på. Jag kommer bara ihåg Silje och Alexander som nämnde vid namn.
Och Elisa.
Jag tror därför bestämt att Silje må ha följt med Tengel till de svarta salarna. För som jag känner dem från de första böckerna så älskar de varandra överallt på jorden. Och de lär ju ta möjligheten att vara tillsammans evigt tid. Om de inte är så förbannade på Lucifer att de inte vill ha honom att göra. Från när de gifter sig till dem som de dör, de är aldrig ifrån varandra någon gång, bortsett från de gångerna Tengel reser till exempel Akershus slottfästning för och hela folk. Och då Silje uppsöker Charlotte Maiden i Trondheim efter flykten från dalen. Och helt till slut en stort tack för alla de strålande podcasterna. Det är trist att isfolken nu är slut, men se fram emot extraavsnitten och mot häxmästaren!
Tack! Och jag vill också inflika, eftersom Silje Angerstad nämner sina fanfics, att Silje är en fantastisk fanfic-skrivare och skriver överlag väldigt bra. Så om ni går in på forumet under egna kreativa alster så ligger det flera fanfics hon har skrivit. Hon har skrivit en om Lindelo, hon har skrivit en om Silje och Tengel, en om Cool och Anna-Maria, en om Thomas och Tula, om Wendel, Shira, Örjan och en ny som dök upp i september om Marco.
Läs dem!
Ja, precis. Nästa svar kommer från Sansan86 som är nyfödning på forumet. Varmt välkommen! Som skriver: äntligen är jag i kapp i podden och har kunnat skriva inför ett avsnitt. Jag läste serien första gången när jag var typ 12-13 år och lånade böckerna av min bästa vän som hade hela serien. Jag fick den senare av min far i present som hade hittat den på Loppis. De står på hedersplats i min lägenhet och jag har läst serien säkert 4-5 gånger vid detta laget, men det är ett antal år sedan sist. Men jag hittade ljudboken och er podd tack vare att ni gästade Storytel-podden för ett tag sedan. Och sen har jag sträcklyssnat mig genom ljudböckerna och era poddavsnitt mellan varje bok. Tack för fantastiska analyser och sammanfattningar. Varje sak jag reagerat på har ni haft upp och diskuterat. Så tacksam för ert fantastiska engagemang för min absoluta favoritserie. Tack så jättemycket. Och Sansan86 säger på frågan vad tycker du om boken att jag hade helt glömt att den inte bara innehöll alla Margits tankar kring skrivande serien, så jag blev positivt överraskad. Till en början. Tills Lucifer dök upp. Lucifer. Haha, tack för att ni röjde undan det enda som hade kunnat stoppa mig. Nu är det min tur. Mikael, nej stopp där. Inte alls ska du få vara ute i världen och leka med alla människor. Lucifer trumpet. Jaså, ni har vaknat. Då får väl jag gå och leka i mina svarta salar igen. Usch, fofy. Jag gillar att Margit återkopplar... Jag gillar att Gabriel återkopplar med Margit så det inte blir ett abrupt slut på allting. Det rättfärdigar inhoppet av Margit i tidigare böcker. Även om Margit sabbar hela bilden av vad som skett genom att säga att hon aldrig upplevt mötet med Gabriel, kunde liksom se framför mig Margit sitta över lunterna med krönikan som förberedde sig för skrivandet, även om jag visste med mig att så inte skett. Jag både gillar och inte gillar Margits tankar om skrivandet. Kan inte riktigt bestämma mig. Hade kunnat vara utan det. Men i ljudboken så är det ju Margit själv som läser in det kapitlet, så då är liksom allt förlåtet på ett sätt. Att höra hennes röst gav mig rysningar och jag smålog åt hennes förnorskade svenska uppläsning. Favoritögonblick i boken. Rent litterärt, att få Tilis skildring av historien. Upplevelsemässigt när Margit tog vid de sista kapitlen. Favoritkaraktär. Jag måste säga Gabriel. Dels för att det är han som för historien framåt och ger mig en bild av mest karaktärsutveckling. Övrigt, i inläsningen av Margits kapitel upptäckte jag att nästan allt var samma som i min upplaga från 1989. Men det var vissa avsnitt som hoppats över helt eller skrivits om. Det gällde avsnitten med Leif Lundberg och själavandringen. I min bok finns hans syster Cecilia med och hon var med till Margits stuga i Valdres upptäckt lite spöken och underjordiska. Men det eller hon nämnt inte alls i ljudboken. Likaså när Margit besöker de grå dimension. I boken finns hästemånen med men inte i ljudboken. Vet ni något om detta som ni kan dela med er av? Är detta omskrivet i senare upplagor? I kapitel 15 är 4-6 sidor helt överhoppade med Margits ord och den finaste upplevelsen hon inte vill berätta. Men i bok 15 finns det beskrivet. Tack för allt fint med att återuppleva detta med er. Nu ger jag mig på häxmästaren. Första gången för mig. Hade aldrig vetat om att den fanns förrän jag hittade er. Åh, vad fint.
Oj. Mm. Vi vet väl ingenting om det uppläsningen i ljudböckerna. Jag visste inte ens att Margit hade gjort den förrän idag. Men jag kan tänka mig att Margit ändrade på saker som hon tyckte var lämpliga då när hon fick chansen att läsa upp det. Och att folk accepterade det.
Ja, och när det gäller de övriga grejerna så kan jag säga att jag har ju läst den vanliga boken. Och min upplaga är från 1989. Precis som din bok, Sansansa. Och där står ju alla de här avsnitten står ju med. Men nu ska vi säga, Silja Angrimsdotter svarar faktiskt på detta, en del av det, i kommentaren nedan. Hon säger, hej och välkommen hit, Sansan 86. Va? Frykeligt nyss, Dan.
Ja. Nej, jag förstår inte heller.
Nej, men sammanfattningsvis så säger Silja Angrimsdotter att hon har intryck av att Margit på senare har gått helt tillbaka på att Lucifer ska haft en hon ska ha backat på sitt påstående om att Lucifer ska haft en inverkan på huruvida serien ska bli skriven. Silja Angrimsdotter säger att jag har bland annat sett och hört henne på Litteraturhuset och på Oslo Bokfestival. Jag hörde inte dessvärre så mycket vad hon sa för det var några år sedan. Jag minns inte så mycket vad hon sa för det var några år sedan. Men Silja Angrimsdotter länkar in ett referat här av vad som sades. Och hon rekommenderar alla att läsa det. Det står om isfolket där, inklusive det med Lucifer och mycket annat från Margits värld.
Sansan 86 berättar också att när Margit läser upp de här kapitlen i ljudboken och hon kommer fram till N-ordet så säger hon afrikan istället. Och hon säger också att det som rör Cecilia Lundberg, Lucifer och hästemåner är överhoppat i ljudboken. Vi har ett sista svar här från Yrja i NIFS. Som nu skriver att vi har poddat så att ingen mer kan svara. Så. Yrja säger, jag är inte helt säker på vad jag tycker. Delar av den här boken är bra, som att vi får veta mer om vad som skedde med Tilly. Och det är trevligt att läsa om när de utvalda kommer hem. Scenen med Ellen och Nathaniel när han vaknar är fin och ganska trevlig med den ofysliga dörrsäljaren.
Otrevliga dörrförsäljaren!
Ja, med den otrevliga dörrsäljaren var det nu var. Rune Halkassas natt på lyxhotellet är också härlig att läsa om. Lucifers misslyckade kupp kunde gott ha försvunnit. Jag blir ganska sur när jag tänker på hur han har styrt hela kampen och hur han har påverkat folk. Kan gott förstå de som kände sig nedgraderade till Lucifers nickedockor. Det att Margit skriver sig själv in i historien är inte särskilt förtjust i. Ja, andra halvan av boken är jag väldigt lite förtjust i överlag. Även om det är intressant att läsa om bakgrunden till sagan och så är allting ett antiklimax. Det verkar lite som att Margit tänkte, oj, här har ju bara en halv bok, vad gör jag då? Vad ska jag göra för att fylla ut boken? Ja, vi uppfinner den fiktiva Gabriel på besök för att få veta mer om hur det har gått för isfolket. Och så skriver jag lite grann om bakgrunden till sagan och upplevelsen jag hade med när jag skrev den. Kult att Margit läste den sista delen i ljudboken på Storytel. Men annars är inte helt begeistrad och hoppas att...
Och brukar hoppa över.
Jag brukar hoppa över den sista boken. Den sista delen. Till och med. Ja, inte hela boken. Favoritögonblick i boken. Halkatla och Runes äventyr på hotellet unnar bägge all möjlig lycka och blir så glad på Runes vägnar att han blev en ordentlig människa. Vilken är din favoritkaraktär? Jag tror jag måste joina alla och säga Tilly. Kudos till Dan och Anna för att ni har poddat hela serien och jag gläder mig till Häxmästaren. Ja, 47 avsnitt, det är ganska mycket.
Nej, 48. Vi gjorde ett halvavsnitt halvvägs.
Ja, det är sant. Och snart kommer det mer avsnitt.
Ja! Åh, vad bra. Och vi brukar ju gå igenom lite fel och missar och vi har ju en tråd på forumet. Men problemet är att den enda fel och miss som nämns, den spoilar Ljusets rike. Så den kommer vi ta upp till Ljusets rike.
Ja, och innan Ljusets rike ska jag säga mellanavsnitt, Häxmästaren, säkert några mellanavsnitt till. Så det är ju ett tag kvar till dess.
Mm.
Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Lyssnar ni på den här podden på en Apple-plattform så ge oss en iTunes-recension för det gör att podden blir synlig för flera. Och det gjorde även vårt uppdykande i Storytel så att nu har jag faktiskt sett att vi har det senaste avsnittet, avsnitt 46 har hörts av dubbelt så många som brukar lyssna på den här podden.
Oj, tack så jättemycket alla!
Det kan ju vara en effekt av det långa uppehållet också. Mm. Vi har fått 3 iTunes-recensioner.
Ooh.
Den första har rubriken 2 år senare. 5 stjärnor av Losing Kilo. Har just hittat podden och nu läser jag böckerna tillsammans med Dan och Anna och det är fantastiskt. Nästa iTunes-recension heter en av mina favoritpoddar av Sinsev från Nord. 5 stjärnor. När jag hittade podden beslutade mig att skriva min recension efter att ni var klara med serien. Så nu kommer den. Lyssnar om alla avsnitt och er utveckling är fantastisk. Dels funkar tekniken bättre men den största förändringen har skett innehållsmässigt. Tack för en fantastisk podd. Nu peppar vi Häxmästaren. Ja, det gör vi.
Ja!
Ja, vi har faktiskt funderat på att göra om första avsnittet för att det första avsnittet har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det är många som inte lyssnar vidare bortom de första 3. Så att...
Tekniken och formen var inte den bästa. Det kan vi ju erkänna. Vi ska vara lite självkritiska.
Det är alltid problemet med poddar. Man måste ju börja någonstans. Man kan inte vänta tills det är perfekt. Man måste liksom starta. Och tyvärr så är ju Trollbunden en av de absolut bästa böckerna. Så att den har inte riktigt fått podden den förtjänade.
Nej. Kanske vi kan sätta oss och podda live om just Trollbunden för att göra det bättre.
Oh, det var en intressant idé. Säg till om ni gillar den idén. Här kommer till iTunes-recension. Nostalgitripp. 5 stjärnor av M-pan. Bästa sättet att återbesöka isfolket är i sällskap av Anna och Dans podd. Stort tack för en mycket underhållande podcast.
Yay, tack så jättemycket. Ni är så underbara. Och vi ska också uppmärksamma några fler underbara människor. Och det är alla ni som stöttar oss på Patreon. För vi har ju en Patreon-sida. Där vi har, ja, där man kan skänka oss en slant. Och så poddar vi om Häxmästaren, vilket vi kommer göra. Och vi har några underbara människor som stödjer oss och vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Korsa, Cecilia Hälsrand, Nolau, Jenna Larsson Rydhammer, i.v.a Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Magnus Rask, Glasögontönten, Monica Nyhus, Solveig Gudnadotter, Petronella Thorén, Cinzia från Nor, Lone Norefors och Desiree Lindmark. Tack så jättemycket för att ni stöttar oss på Patreon.
Och här vill jag också påpeka att Patreon är en sponsring per avsnitt. Så under den här långa tiden vi inte har gjort några avsnitt så har ni alltså inte betalat någonting. Så att det är ju ett incitament för oss att göra avsnitt. Det är ett dubbelriktat avtal helt enkelt. Vi får bara pengar om vi gör avsnitt.
Mm.
Och... Tack så jättemycket för att ni sponsrar. Det är fantastiskt värdefullt.
Och tack också till er som har passat på att signa upp under den här perioden då vi faktiskt har haft ett uppehåll. Det har varit jättekul att se att även fast vi har tagit en lång paus så vill ni fortfarande höra mer av oss. Det har varit en stor peppfaktor för oss.
Ja, jag fick lite frågor där i början när uppehållet började. Men det är nämligen så att pengarna dras i början av nästa månad. Mm. Så folk trodde att det drogs pengar, men det gjorde det inte. Utan det var då för avsnitt som kom i början av juli, drogs i början av augusti.
Mm.
Jag vill också påpeka att vi ligger nu på, när jag tittar på Patreon nu, ligger på $59. Mm. Och når vi $100, det är bara 41 kvar, så kommer vi att göra Ljusets Rika efter X-mästaren. Så att om vi hittar 20 personer som vill höra oss podda om Ljusets Rika och lägger $2 per avsnitt, så är vi hemma.
Precis, så ni har lite att jobba med, men det är långt kvar till dess, så tänk till och ragga gärna nya personer. Putta gärna nya personer till podden.
Och du har skickat ut kärleksbrev från, från Villemo till Dominik, eller hur?
Precis, så alla ni som har legat på $5 reward under 2 månader ska nu ha fått era kärleksbrev från ska ni ha fått era kopia av Villemos brev till Dominik från isfolksboken Blodshämnd.
Ja, och sen var det Ingrids brev till Dan.
Mm, det är på $20 tror jag.
7 tror jag.
Mm, är det det?
Ja, 7 står det här på sidan. Så att...
Ja, och på $7 har vi ingen.
Nej, på 20 får man... Får man styra vad vi ska podda om?
Ja, och på 15 också. På 15 har vi faktiskt en givare. Så att när du har varit nu på den här nivån i 2 månader så får du välja en bok i Sandemo-serien.
Ja. Spännande. Jag ska se vad det blir.
Ja, precis. Så du som vet med dig att du ligger på $15, skicka gärna ett mail till oss efter 2 månader så ska vi se vad vi kan göra.
Ja, ska vi gräva fram boken? Jag har ju köpt en låda Sandemo-serieböcker.
Att... Precis, och notera att det här avsnittet kommer ju släppas efter det att Häxmästaren är färdig på det, så det blir ett specialavsnitt mellan Häxmästaren och Ljusets Rike.
Precis. Härligt!
Mm.
Har vi någonting mer vi behöver prata om idag?
Nej, inte som jag kommer på.
Ja, men då kom vi in i mellanavsnittsperioden då, och vi börjar tungt med Margit Sandemo som gäst.
Mm. Och håll nu utkik på vår Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och följa. Det är Sagan om Isfolket-podden. För där kommer vi lägga upp trådar som frågetrådar som ni jättegärna får gå in och svara på. Så håll utkik. Vi behöver att ta oss igenom nu de här avsnitten med er hjälp.
Ja, och var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Ja, jag finns på Facebook under Setsuna Seras. Ni får jättegärna gå in och följa mig där. Där postar jag lite bloggposter, roliga länkar och liknande. Och jag har ju som sagt en blogg också som heter setsunaseras.blogspot.se där jag bloggar om min vardag, om live, om det mesta som händer i mitt liv och lite liknande. Där får man jättegärna gå in och läsa. Sen finns jag på Twitter. Där heter jag Anna Seras. Där får man jättegärna gå in och följa mig också. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
Jag finns också på Twitter, Dan Horning. Och nu på senaste tiden har jag börjat finnas på Instagram också då, under Dan Hörning. Och jag försöker ha ett levande Instagram. Det är inte helt lätt, men jag lär mig. Jag finns även på Facebook, där har jag en officiell sida. Och jag driver ett antal andra poddar, och vilka jag vill nämna då Seriemördarpodden och Palmemordet. Så är ni intresserade av de sakerna. Och under november så ska jag lansera en till podd som heter Massmördarpodden. Massmördare är inte riktigt lika spännande som seriemördare, men jag har hittat fall som är spännande. Olösta massmord, där folk dör som flugor och ingen vet vem det var som gjorde det. Och den här podden kommer att lanseras på en ny plattform som kommer väldigt snart, som heter Podmy. Och det kommer att vara en betalpodd, så att det kommer att kosta 29 kronor i månaden att lyssna på Massmördarpodden. Så det är ett nytt grepp och en sak som inte har funnits i Sverige tidigare. Så att vi får se hur det fungerar.
Spännande!
Då kör vi vidare!
Ja, så ses vi i nästa avsnitt och vi pratar med Margit Sandemo, hörni!
Det gör vi!
Mm. Ha det bra, hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.